Du har en ny podcast. Inkom sommaren 2009 från MSDN. För att lyssna, bara slappna av.
Då har det blivit dags för sommarpratare igen. Och den här gången så tänkte vi att vi skulle göra en liten annorlunda inspelning. Och har fått en hel del förfrågningar om användargränssnitt, användbarhet, design. Och sådana saker som Microsoft är ganska nya på när det gäller åtminstone inför målgruppen utvecklare som vi pratar med en hel del vanligtvis. Så därför har vi bjudit in Jost Werdenhoff från Inuse. Hej Jost, välkommen.
Hej, tack så mycket. Jätteroligt att vara här.
Berätta om dig och Inuse.
Ja, Inuse är ett företag som har funnits sedan 2002. Vi säger att vi jobbar med strategisk design. Vi jobbar med att försöka få verksamheter att förstå att det är viktigt och ta fram design utifrån vilken nytta, vilka mål som finns med verksamheten och koppla ihop de verksamhetsmålen med designen då för att få ut rätt nytta eller rätt effekt. Och själv så har jag jobbat som interaktionsdesigner i 10 år ungefär. Men har senast tiden byggt upp Inuse i Stockholm då. Vi har kontor i Göteborg och Malmö också, så vi är drygt 60-tal konsulter idag. Mm.
Ja. Och det är inte bara jag och Johan som sitter här och orerar, utan det är även Robert.
Ja, Robert Folkesson är med också.
Så vi tänkte försöka prata lite om vad design innebär egentligen och hur svenska IT-proffs och utvecklare kan kanske bli lite bättre på området. Och design är ett stort område. Vi pratar ju design från flera olika perspektiv. När jag och Robert ofta träffar utvecklare och arkitekter och pratar design, så pratar vi ofta systemstruktur eller arkitekturen och hur man delar upp applikationen i flera skikt och lager. Men med det här perspektivet så är det ju mer fokus på vad användaren i slutändan ser och känner och får ut av applikationen. Och där har ju jag åtminstone som utvecklare en bakgrund av att tycka att det handlar väldigt mycket om färg och form, och jag är ingen artist. Jag är dålig på de här komponenterna. Men jag börjar samtidigt inse att det är kanske inte alltid det som är det mest centrala. Så ska vi reda ut begreppet. Vad innebär design för er?
Ja, för din ljus egentligen så man kan säkert se på design på massa olika sätt, men jag har en jättevis och duktig kollega som heter Jonas Söderström, och jag har anammat mycket ifrån honom, och han pratar ofta om 3 sorters design. Han pratar om grafisk formgivning, informationsarkitektur och interaktionsdesign då, som 3 stycken komponenter när man tar fram ett grafiskt gränssnitt som ska användas av en användare i olika typer av roller då. Och då så om man tittar på den grafiska formen då, då brukar vi prata om att det handlar mycket om att se och gilla, att man ska känna en trygghet i den här sajten med det varumärket som finns, med den grafiska formen, den identiteten som man vill förmedla genom den grafiska formen. Den grafiska formen kan också lyfta vissa delar i ett gränssnitt och göra saker tydligare. Men det handlar mycket om att se och gilla att jag går hellre till den här sajten som ger mig en trygghet i den grafiska formen än en annan sajt som kanske inte har lika mycket grafisk form. Och så. Och sen de andra bitarna är då informationsarkitekturen. Det handlar mycket om att hitta och förstå. Okej, jag har tagit mig, eller den här grafiska formen har dragit in mig i det här gränssnittet. Jag gillar det här. Nästa steg är ju då och förstå det som finns där och hitta den här informationen som jag söker då. Där navigationen är väldigt viktig, rubriksättningar är ju väldigt viktiga att förstå liksom, för att man ska hitta rätt och så. Och sen nästa del är då interaktionsdesign, som handlar om att ja, nu har jag hittat, jag har sett den här rubriken, jag har förstått vad som finns på startsidan, nu ska jag börja interagera med den här tjänsten eller den här webbsidan. Och då är det en massa andra faktorer då som spelar in, det är flöden, hur de funkar, hur felhantering ska fungera i det här systemet, om det är säg, en intern applikation eller en tjänst då. Det ska kännas enkelt, som man ofta pratar om, men intuitivt, att det ska vara logiska steg och så vidare då. Så de tre komponenterna tillsammans då, de bygger upp det här gränssnittet, och det är viktigt att tänka på alla de här tre olika. Sen behöver man kanske inte nödvändigtvis se alla de här, eller det behöver inte finnas tre olika roller i projektet, det kan vara en, men man måste tänka på de här tre komponenterna när man tar fram de här gränssnitten då, för de betyder olika saker.
Klart intressant. Jag känner ju själv hur jag ofta fastnar på att tro att allting handlar om färg och form, och rena färgform, eller se och gilla som du nämner här, den grafiska formgivningen. Men de andra komponenterna är ju nog så viktiga. Och där kommer också tillbaka till att det finns ju väldigt många, informationsarkitekturen exempelvis är ju jätterelevant, som man ofta pratar om när man pratar dokumenthantering och olika sådana typer av strukturer, där det kanske blir ofta centralt till och med. Så att det är kul att det faktiskt finns en struktur på även de sidorna.
Ja, och det är många kunder som kommer till oss också och tror att det är grafisk form de behöver. Men det kanske inte nödvändigtvis är det, utan det är snarare de här andra delarna som informationsarkitekturen eller interaktionsdesignen som de behöver. För de har kanske en väldigt bra grafisk från början. Men det är andra delar. Och det är nog också så att det första man tänker på när man tittar på en webbsida, det är ju hur den ser ut och det grafiska. Och då tror man att ja, men då är det en byrå som man ska vända sig till, som är en grafisk formgivningsbyrå som man behöver hjälp utav då. Och jag säger inte att inte de kan hjälpa till med det. Och nu börjar det bli mer och mer vanligt att den typen av byråer också har en interaktionsdesigners då. Som sagt, det är viktigt att inte sätta likamedhetstecken mellan ja, okej, vi behöver ändra det grafiska på vår webbplats eller i vår tjänst och säga okej, då måste vi ha en formgivare. Utan tänka på okej, vad är det för någonting som vi vill förändra egentligen? Och vad är det för, ja, handlar det om flödena eller handlar det bara om det här att vi vill dra fler användare till sajten genom den grafiska formen?
När ni gör uppdrag då åt kund, brukar ni separera komponenterna från varandra och liksom angripa grafisk formgivning för sig, interaktionsdesign för sig, informationsdesign för sig? Eller gör man allting på en och samma gång? Eller kan man tänka sig att man till och med dissekerar en applikation på olika komponenter och säger att om vi tar bort den grafiska formgivningen, vad finns det kvar? Liksom?
Alltså vanliga projekt för oss, där brukar inte vi ha med, alltså kan ha med den grafiska formgivarna i alla inledande diskussioner, men sen är det inte alltid att vi presenterar den grafiska formen förrän i slutet, för att man inte ska egentligen fastna i de här små detaljerna, fastna i att ja, men den här knappen tycker jag ska vara rund, eller jag tycker att den här boxen ska vara blå. Som är, alltså, vi är ju väldigt duktiga på alla att titta på någonting och ge ha synpunkter på det. Och speciellt en visuell grej. Och vi tycker väldigt olika om saker och ting visuellt. Vissa kan tycka någonting är väldigt fint, vissa tycker att det är väldigt fult. Men där har vi med den grafiska formaren tidigt, så han ska få en förståelse för vad är det för nytta, vad är det för effekt vi vill få ut av den här tjänsten, eller rätt sagt verksamheten, vad de vill få ut för någonting. Och sen så tar vi fram skisser, ritar väldigt mycket, gör kanske klickbara prototyper, men där vi lämnar den grafiska formen utanför då, så att det blir fokus på de här andra delarna som jag sa, interaktionen och de interna strukturerna, navigationen, informationsarkitekturen då. Och sen i ett senare stadie så lägger vi på den grafiska formen och säger okej, vissa grejer kunde vi inte lösa genom i interaktionsdesignen eller informationsarkitekturen, men vi kan med hjälp av den grafiska formen lyfta vissa saker som gör att saker blir tydligare.
När jag funderade på vad på Microsoft så pratar man mycket om användarupplevelse.
Mm.
Är det ett begrepp som ni använder er utav också? För lite grann så tänker jag att det liksom täcker in alla de här tre delarna.
Mm.
Fast det är precis där användaren möter den här applikationen egentligen. I det ögonblicket så är ju själva användarupplevelsen.
Första intrycket gäller.
Ja, lite grann. Och just att det beror ju på så många andra saker också. Vad är det för belysning i rummet? Vad är det för kontrast på skärmen? Sådana saker spelar in också.
Ja. Vi kanske inte pratar användarupplevelse så specifikt, använder kanske de termerna. Det pratas ju mycket om man tar den engelska termen, så pratar man ju om user experience. Som är en ganska så stor, alltså ganska övergripande, som, ja, det är många olika saker som ingår där. Jag har något exempel, se om jag kan få till det rätt, men då pratade man om att ta en bil till exempel. Det finns manuella växellådor och det finns automatväxellådor. Ja. Och den manuella, den ger en viss känsla. Alltså en sportbil med en automatare är kanske inte samma sak som en sportbil med en manuell låda. För det är, du ska dra och slita lite i, liksom, i växelspaken och så för att liksom känna den riktiga rallykänslan. Så det kanske är mer en kontra då manuell, som är väldigt, alltså det är en väldigt enkel och behaglig upplevelse när du kör den. Det vill säga, det är bara att sätta foten på gaspedalen och så har en annan pedal som är broms. Och det är väldigt enkelt. Med den manuella så ska du liksom, du ska koordinera armen och fötterna och med en koppling sådär. Men så ur ett user experience perspektiv så är det ju andra faktorer som kommer in. Mm. Alltså det här hela upplevelsen runt omkring. Medan om man bara tittar på användbarhetsområdet så är ju det mer, ja, hur svårt är det att hålla på och dra med växelspaken samtidigt som du ska koppla och bromsa, medan, ja, den manuella lådan är mycket, mycket enklare. Det är en bättre användbarhet, om man säger. Man har löst det där problemet mycket enklare att köra bilen framåt.
Mm. Med automatiska lådan.
Med den automatiska lådan, precis.
Jag tänker också på det här, den här intressanta som har dykt upp på sistone, tycker jag, när både Flash och Silverlight och Blend, de här olika verktygen, har börjat titta på att ta bort den grafiska profilen tidigt i projekten. Att göra mallar för användargränssnittet som ser ut som att någon har ritat det för hand.
Mm.
Därför att vara tydlig med att det är inte den färdiga produkten. Att man egentligen försöker ta bort den här första upplevelsen.
Mm.
Och kanske till och med då lägga lite mera fokus på just informationsdesignen och navigeringen. Vilket är, det känns som att man kan pensla på färg och form lite i efterhand liksom, och få en ganska, och kanske stärka upp upplevelsen.
Mm.
Men samtidigt så slår det mig att det är ändå svårt att om du har en dålig informationsdesign och en dålig navigering, så kan du inte pensla på färg och form och få det bättre.
Nej.
I slutändan.
Precis. Alltså har du byggt huset med taskiga och fel balkar,
ja,
då blir det inget bra hus, oavsett om du målar det med den dyraste färgen som finns.
Ja, guld typ.
Ja.
Ja, just
det ser flashigt ut inuti, men sen ska du börja använda det här huset och så har de liksom lagt sovrummet på vinden och köket, ja, det ligger på andra våningen och så. Det ligger mycket i det du säger.
Samtidigt som man kan tänka sig till exempel en site för en lågpriskedja som medvetet har en färg och formgivning som är kanske inte den vackraste eller snyggaste, men effektiv för att den ser väldigt billig ut.
Ja.
Men informationsarkitekturen och interaktionsdesignen är väldigt bra.
Mm.
Så den fungerar alldeles utmärkt och fyller sitt syfte.
Ja, precis. Nej, men det finns olika liksom, perspektiv. Mm. Om man nu tar resebranschen så finns det ju de sajterna som kanske inte visuellt har en väldigt stor styrka. Så. Men har man tagit sig förbi det, att okej, okay, det får se fult ut, så har de en extremt bra bokningsmotor som går liksom tre klick och sen så är det verkligen beställt och klart. Medans en annan resesajt eller bokningssajt, den är väldigt grafiskt snygg och du tilltalas av att använda den. Men när du kommer in och ska boka och den säger att det är tre steg, sen är du klar. Och så visar det sig att nej, det är 10 steg och jag fattar bara hälften av stegen. Då hjälper det inte så mycket med den här grafiska formen.
Jag blir lite nyfiken på att börja dissekera Windows 7 exempelvis, som vi håller på rätt mycket med nu, ifrån de här aspekterna. Liksom. Vi har pratat om menysystemen exempelvis, taskbaren och sånt där, där man faktiskt kan faktiskt ganska snabbt se att det finns en färg- och formfaktor i det. Liksom det är ljus och det är ikoner som är snygga och grafiska och representativa. Sen finns det informationsdesign bakom också. De visar information om applikationen som just nu agerar. Man har lagt på sånt perspektiv. Och då även navigeringen då med multitouch och sånt där. Så att det är kul att se om man kan få de här perspektiven när man faktiskt tittar på en kanske redan befintlig applikation och se hur har de tänkt där och hur mycket man kan lära sig av den processen, bara att dissekera andras jobb. Men ofta så behövs det ju någon sorts struktur för att kunna göra det. En annan sak som jag också funderade på, det var att det känns som att du borde kunna hitta mönster som är repetitiva, som man kan använda om och om igen, och speciellt runt användbarhets- eller interaktionsdesignen. Det borde finnas mönster i hur användare helst vill interagera med en webbapplikation eller en rik klient och sånt där. Jobbar ni mycket med sådana mallar?
Alltså det finns rätt mycket sånt, och det är väl ett område som har egentligen kommit allt mer. Man pratar inom eran domän, så pratar man ju om design patterns, hur man kodar enligt, ja, det finns vissa sätt att göra det på så att det blir effektivt då. På samma sätt så har ju vi patterns som vi kallar för design patterns, där till exempel shoppingvagnen, varukorgen, är ett typ av pattern.
Just det.
Man kan se
och det är samma, förlåt, det är samma. I vår män så handlar det mycket mönster eller patterns om att ha en gemensamt namn eller ett namn på en gemensam term, så att man i en diskussion kan komma snabbt framåt, man vet vad det handlar om. Och det är inte samma sak du säger här.
Ja, precis. Alltså det finns ett mönster som man kan applicera, och det mönstret kommer med en del fördelar men också nackdelar. Och i när man sitter med ett problem med interaktionsdesign då, så gäller det att ha kunskap om ett flertal olika typer av sådana här designmönster och kunna välja då vilket designmönster är det som jag ska applicera just på den här webbplatsen eller just den här tjänsten för att vi ska åstadkoppa de här 30% fler klicken för det här e-handelsföretaget, eller om det är ett designmönster för ett internt handläggarsystem där det är viktigt att snabbtangenter och sånt fungerar på ett effektivt sätt då. Så att alltså styrkan med att ta in en interaktionsdesigner i ett projekt då, det är ju just att interaktionsdesignern har jobbat i en massa olika typer av projekt och man har erfarenhet av en massa olika typer av design patterns som man då kan applicera då beroende på vad som är viktigt och så.
Visst har Yahoo en ganska så stor portfolio av dokumenterade design patterns för webbapplikationer som är ganska populära.
Ja, det finns dels Yahoo, men det finns en del andra sådana sajter också som man kan sitta här och fundera på vad de heter. Det finns en ganska nyligen ett nytt verktyg som jag inte minns riktigt, men jag kanske kommer på det under tiden som vi pratar här.
Det finns faktiskt ett som jag inte heller kommer på vad det heter just nu, som har faktiskt en Silverlight-applikation också som man kan surfa runt bland de där olika mönstren för.
Den läste jag faktiskt om det senaste MSDN Magazine, kommer jag på.
För interaktionsdesign.
Just det.
Jag undrar om inte det heter Queenie eller någonting
sånt. Ja, just det.
Finns det som. Ja, det var faktiskt på er konferens på Mix 09 i Vegas här nu i mars som de var där och presenterade det. Som är väldigt, en väldigt bra sajt med olika typer av designmönster. Och man kan till och med gå in och säga att det är den här typen av problemet som jag har och få fram olika. Okej, men då borde det nog vara det här och det här som du ska applicera. Det här mönstret du ska applicera. Eller när det gäller felhantering, vilka olika sätt finns det att liksom jobba med felhantering?
Meny kan jag tänka mig också ett vanligt.
Ja, eller bara rena liksom koncept, hur ser en nyhetssajt ut strukturerad? Mm. De brukar se ut på de här tre olika sätten. De har de här och de här olika fördelarna och nackdelarna. Och det finns några till sådana också som är, alltså som utvecklare, om man inte har en interaktionsdesigner i sitt team då, absolut bör gå dit och liksom och titta där, för det finns väldigt mycket värdefullt att hämta det.
Jag tog och spenderade tid och lyssnade på Rob Ingebretsen som är en gammal Microsoftare som satt med i VPF-teamet från början, Windows Presentation Foundation-teamet. Han har nu ett eget företag som heter Pixel Labs för mig, va? Mm. Och han höll en session då på 3 timmar om Design Fundamentals for Developers. Där han gick igenom just det här att det är väldigt lite, eller ska jag säga, färgform är fortfarande en komponent i design, men det är mycket mer än så. Och då pratar han ju också om effektiva användargränssnitt. Men han pratar väldigt mycket om struktur. Väldigt mycket om att det finns en enhetlighet på något sätt. Att det är det vanligaste elementet som han använder när han gör sina effektiva användargränssnitt är en grid, ett rutmönster med olika storlekar egentligen. Då. Men där storlekarna är väldigt enhetliga, ska man säga så. Det finns en väldigt tydlig struktur i dem, i kolumnbreddar och viddar och allt sånt där egentligen. Och det var någonting som också slog mig, att det här kan man ju faktiskt lära sig nästan matematiskt. Det är inte så att det är en känsla för hur det ska vara, utan det finns faktiskt en viss logik i det till och med.
Mm.
Det var ganska omvälvande, tyckte jag åtminstone när jag såg det. Sen tog han också upp olika färgkartor och populära mönster från annonsmarknaden på 60-70-talet och sådana mönster som man kunde identifiera. Men han kom alltid tillbaka till den här gridden, hur viktig och relevant den faktiskt var.
Men det är jätteviktiga grejer, och man bör, alltså, oavsett om man är interaktionsdesigner eller jobbar som utvecklare, så är det ju väldigt bra att känna till den, eller ha den kunskapen. Sen så kanske man inte behöver ha detaljkunskaperna kring allting, men i alla fall att man förstår att okej, det här är ett område som vi måste titta på, och sen så har man kanske någon annan i sitt team då som är duktig på det, och då tar man och kontaktar den personen, och har man det inte, då får man göra så gott man kan. Men bara det att man har vetskapen eller känner själv att ja, men det här är någonting som är viktigt, tror jag är det är någonting som är väldigt bra.
En fråga som jag ställer mig också, det är: när i ett projekt blir ni inblandade? Alltså när blir ni tillfrågade om att vara med i ett projekt? För att jag kan tänka mig att det finns en risk att komma in väldigt sent i ett projekt. Att man kanske blir inkallad, lite som du säger, att nu behöver vi lägga på lite färg på det här. Eller vi behöver lite kreativitet också på gränssnittet. Men att det inte går att rädda projektet då. Liksom.
Nej. Jag får den frågan ganska ofta, och jag tror det, oavsett vad man frågar, om man är interaktionsdesigner, grafisk formgivare eller utvecklare, vem det är, så säger alla att vi kommer in för sent, vi vill komma in lite tidigare. Men det finns ju olika saker som man kan göra, eller det är klart att ju senare man kommer in, desto svårare kan det vara att göra ett bra kvalitativt jobb. Alltså många kunder kommer till oss precis i slutet, precis innan lansering, och säger men vi vill ha den här användbarhetsstämpeln. Kan ni liksom usability approved? Och då säger vi, det är klart vi kan göra det, men vi får alltid en diskussion med kunden. Vad händer sen då? Säg att vi tittar det här, vi gör en expertgranskning där någon av våra konsulter går in och tittar på det här gränssnittet och säger, ja men utifrån de här perspektiven så tycker vi att ni ska förändra de här grejerna, eller vi låter 10 stycken utav kundens egna kunder gå in och testa deras sajt enligt ett strukturerat mönster, och låter kunden vara med och titta på de här testerna, hur det går till då. Och då får vi fram ett antal problem. Men har de tid att göra någonting åt de problemen? Nej, det är 3 veckor innan vi ska launcha. Det här går inte. Vi har ingen budget för att göra de här. Vi kan bara göra de här små grejerna. Och då, lite skämtsamt, brukar vi prata om att det är lite liksom sminka liket liksom precis innan lanseringen, innan vi ska visas upp. Och så får vi ofta liksom... att du svarade att men vi ska göra det i release 2 då, men har man inga interna processer för hur man tar hand om det här och i nästa version då jobbar med de här grejerna, då kan det i värsta fall, och jag sitter inte här och säger att vi inte kan hjälpa kunderna, men då kan det bli så att då har man lagt ner en massa pengar på saker som man kunde använt till någonting annat kanske, så att svaret på din fråga är ju ja, vi kan hjälpa till i oavsett vilken fas, men i vissa faser kan vi göra ett mycket, mycket bättre jobb än vad vi gör annars.
Det finns massor av paralleller till säkerhet, säger jag. Där många säkerhetskonsulter blir inkallade för att göra penetrationstester eller penetrationssäkerhetstester i slutet, pentester, och hittar liksom luckor i systemet. Och ibland så tenderar det att ja, vi får faktiskt lov att släppa systemet ändå och sen patcha det i efterhand liksom, och täta luckorna. Liksom. Därför vi hinner inte, vi har inte kostnader och sånt där. Och där är också i säkerhetsarbetet, det är precis likadant att om vi inte tar hänsyn till säkerheten i början av produkten så kommer det att bli dyrare att fixa det i slutet. Så det måste ju betyda att det här är alltså användbarhet och effektiva gränssnitt måste ju vara en jätterelevant förmåga i ett projekt som till och med arkitekter och projektledare borde ta till sig från början i systemet.
Ja, men hela webbutvecklingen har ju blivit så, alltså mer och mer tjänster läggs ut på nätet, det vill säga att fler och fler använder de tjänsterna som finns, och konkurrensen blir också hårdare och hårdare, vilket gör att okej, vi har två stycken sajter som gör precis samma sak, men vilken väljer man då? Ofta är ju det upplevelsen hur den här sajten fungerar. Och där hjälper vi kunder med att se till att den upplevelsen blir så bra som möjligt. Inte bara den visuella, utan även då interaktionskänslan när man använder själva tjänsten då. Så nej, vi tycker ju självklart att det är viktigt att man tänker på de här bitarna. Absolut.
Så frågan om det kommer komma en GDL för Microsofts perspektiv. Vi har något som heter Security Development Lifecycle, vilket är en steg då, en process för att säkra applikationen i mjukvaruutveckling. Det kanske kommer en DDL, Design Development Lifecycle, som är någon sorts designorder här på. Man faktiskt gör kontinuerliga användbarhetstester. Och i SDL så finns det faktiskt till och med en ganska rolig, det är en ganska intressant vinkel, att det finns en person enligt SDL som är identifierad att ha veto att säga i slutet av projektet att nej, den här applikationen får inte lansera, eller den får lansera, baserat helt uteslutet på säkerhetsperspektivet. Så tänk man kunde få samma roll på designperspektivet, att nej, ni har inte användbarhetsstämpel, eller ni har inte uppfyllt de krav som är ställda från ett usability-perspektiv eller någonting. Så att vi kommer inte släppa den.
Nej, och den viktiga frågan är ju inte bara att man ser det från ett användbarhetsperspektiv. Alltså för Inius del så är ju det ett sätt att angripa, ett sätt att komma in och hjälpa våra kunder. Men vad det handlar om är ju generera, eller för många företag, om man säger privata sektorn, så handlar det ju om att hur säkerställer vi att vi genererar de här intäkterna som jag har tänkt? Hur ser vi till att folk kommer till våran sajt så att vi säljer de här produkterna med de målen som är uppsatt? Och har man det perspektivet, att man utgår ifrån affären och sen tittar då på okej, vilka är det som ska använda den här målgruppen? Vad är deras behov och vad är för typ av funktionalitet eller information eller vad det är som vi ska liksom matcha för att uppfylla dem? Om man har den, det vi kallar från business, alltså från affärsvärdet ner till buttons till knappen där, har man den kopplingen och har en tydlighet i det, då kommer man förmodligen lyckas väldigt, väldigt bra. Så man inte bara ser användbarhet eller design då som en isolerad företeelse, utan att man verkligen kopplar det till de olika affärsmålen som man har då, eller verksamhetsmålen om man nu inte jobbar inom den privata sektorn.
Det finns ju så otroligt många jobbiga sitsar, kan jag tycka, när jag tänker på hur vi själva har agerat med olika perspektiven här egentligen. Man kan tycka att vissa framgångssagor som finns på marknaden, som Facebook exempelvis, den är ju egentligen inte grafiskt attraktiv i sin utseende. Den är ganska ren på något sätt liksom. Men däremot är ju informationen otroligt tydlig liksom, och navigeringen är också ganska tydlig, kan jag tycka. Det är ganska snabbt att komma igång och förstå hur den applikationen används. Så de har ju lyckats att få till ett helhetsperspektiv på det sättet. Medan det finns ju andra sajter som hade samma funktioner och liknande tidigare, men som inte alls lyckades på lika bra sätt. Så att, Och det praktexemplet just nu är ju fortfarande kanske iPhone då som sticker i ögonen på många naturligtvis. Men den har ju fortfarande egentligen ingen funktionalitet som inte Windows Mobile har haft hela tiden. Kan jag tycka i flera avseenden. Men det lyckas på något sätt få upp paketet liksom, med alla de här delarna då.
Ja, och då är vi inne på det här som vi pratade om tidigare, eller som jag sa, en user experience. Ja, alltså det är hela upplevelsen av den här produkten, allt ifrån att man har paketerat den i fabriken och jag får den, jag öppnar den, givetvis med ett väldigt, väldigt starkt varumärke kopplat till sig, och den här nya liksom, produkten då, som ger den här wow-upplevelsen som alla pratar om och så vidare. De har lyckats väldigt, väldigt bra med det.
Absolut. Så att det här är något som är relevant för alla. Jag menar, vi pratar ju väldigt mycket med arkitekter igen. Vi pratar skalbarhet och säkerhet och sånt där. Men om du inte har en effektiv upplevelse för användaren så kommer ju applikationen ändå inte användas i slutändan. Det måste ju tas hänsyn till de här sakerna mer och mer framöver. Det blir jätteintressant att se vad det leder till egentligen och vart vi är på väg.
Jag tycker Sten och Per Sundblad har en bra syn på det. Jag gick deras arkitektutbildning i serviceorienterad arkitektur. Och de hävdar ju att design är arkitektur. Det är en del av arkitekturen. Sen var ju inte kursen upplagd så att man gick in speciellt mycket. Och de är ju inte någon designers heller. Men de poängterade det väldigt tydligt.
Kanske ska sätta dem i relation till Inuse och se om man kan flika in ett spår. För de har ju exempelvis lagt på säkerhet i sin kurs också. Lagt på element på det. Så det kan ju vara intressant att titta på sådana samarbeten. Men vi ska börja runda av också. Vi ska inte bli för långrandiga. Det har ju varit jätteintressant.
Det är latent.
Ja, det är hur. När man sitter så här. Ja, visst. Det känns om man är fler. Man bara diskuterar. Men vart är vi på väg då? Liksom, vad är design på väg? Just nu så tycker jag att det är så otroligt fokus också på design och effekt och det ska vara effektiva gränssnitt och sånt där. User experience är ju väldigt fokuserat. De teknikerna som handlar om det här med Flash och Silverlight och Flex och är ju väldigt heta på marknaden just nu. Du får ju lätt jobb om du är duktig på de här olika områdena. Så vart är vi på väg? Vad är det som du går igång på just nu liksom, som du längtar till liksom, efter om ett eller två år som du har ser fram emot?
Jag tror att hela den här biten med sociala medier kommer att explodera. Och det har ju på ett sätt redan exploderat. Men jag tror att fler och fler, alltså nu är det lite, och jag kan i och för sig ha fel kanske, men jag tror att nu har man inte integrerat sociala medier så mycket i tjänsteapplikationer som är mer affärsmässiga och då tänker jag typ säga att det ska vara interna handläggningssystem eller det är webbar som e-handel och så. Än så länge så har vi inte sett resultatet av vad sociala medier kan skapa för det området. Utan nu är det mycket fokus på liksom Twitter, Facebook och den typen av tjänster då. Men jag tror att börjar man koppla där och fundera på vad de kanalerna kan generera för den typen av tjänster då, applikationer, där finns det jättemycket att göra. Absolut. Där finns det, ta offentlig sektor, vad skulle inte offentlig sektor kunna göra inom det området om de liksom börjar titta och fokusera på mer liksom användargenererat material och liksom få in synpunkter. Det finns säkert, det finns en uppsjö och det sitter säkert massor med folk redan nu och tänker på en massa nya typer av tjänster för det här. Men det är ett område som vi kommer förmodligen fokusera mycket, mycket mer på framöver här än vad vi har gjort idag. Vi har en del riktigt duktiga experter inom det här området också.
Jag läste skummade en artikel här innan i förmiddags om ett företag som hade gjort hela sitt intranät baserat på bloggar. Så hela intranätet var gjort bara via RSS-flöden egentligen. Och lyckas, alltså, när man tänker till på det så, ja, varför inte? Liksom? För det handlar ju bara om informationsdelning från olika personer som i slutändan skriver det som, det som är relevant. Och taggar det på rätt sätt så får du ju en otroligt läcker infrastruktur faktiskt. De har gjort hela intranätet baserat på RSS och bloggstrukturen.
Då måste jag flika in här. Alltså, vi har ju Inuse idag har ett intranät som består av en produkt från er som är SharePoint. Men där vi har sett att det finns vissa begränsningar. vi vill vara mer dynamiska, eller det tar också, det tar tid att komma in i den här produkten, vilket det gör med alla de flesta produkterna. Och sen så vill man ha den här snabbheten till att lägga in information, dokument och vad det nu kan vara. Så vi har tagit fram en egen wiki där vi samlar nästan all vår information. Där det är någon som har en idé om någonting, man skapar en sida för det, eller hur jobbar vi med, alltså som nyanställd på InUse, vad betyder interaktionsdesign för InUse? Alltså de här tre delarna, alltså man kan snabbt komma in i vårat företag och förstå, man vet vilka policies, regler som finns, lätt åtkomligt. För jag menar, idag så jobbar man inte så mycket utifrån, jag ska säga, navigationsstruktur. Sökmotorn är extremt viktig i dagen. Google har ju liksom visat, satt liksom ribban någonstans. Så många använder sök. Och då att snabbt då få upp den informationen som du söker och med taggad information till, så att det går, det är jätteviktigt. Och det har visat sig funka jättebra hos oss. Och, men vi är ju inte först. Det finns ju företag som har jobbat med Wikis internt länge då, men vi har sett styrkan med det nu då, och titta på nya möjligheter. Vad finns det för andra liksom verktyg som man kan koppla till Wikin för att göra att vi kan jobba ännu bättre.
En sak som vi går igång på, eller jag går igång på väldigt mycket just nu, och jag vet att många på Microsoft också gillar det, det är ju den här multitouch-eran som är på väg att te sig överallt egentligen. Då. Det finns flera olika enheter som har det här stödet redan idag. Och i Windows 7 så kommer ju API med WPF4 och alla de här sakerna som kommer leda till en hel del. Jag vet att ni också har tittat en hel del. Ni har till och med skrivit böcker, vet jag. Eller åtminstone artiklar om det.
Vi har skrivit artiklar om det och tittar ju då på multitouch utifrån ett interaktionsperspektiv då. Vad är det för typer av gester som man ska använda sig av framöver? Vad innebär det att plötsligt sitta fyra personer runt ett multitouchbord? Hur kan man interagera där? Vad finns det för begränsningar? Vad händer om vi börjar koppla det till fysiska objekt som vi lägger på de multitouchborden och så? Väldigt intressant. Så vi kör lite föreläsningar och sådana kring det. Där typ kunder till er då, som jobbar med Surface då, kan komma till oss och ja, vi kan föreläsa kring då vad behöver man tänka på när man tar fram en multitouch-applikation utifrån ett interaktionsdesignsperspektiv då.
Intressant att se vilka mönster som dyker upp där. Eller designmönster för interaktion. För det är ganska omvälvande, vet jag. Jag pratade med flera utvecklare att börja prata om den här 360-gradersprincipen. Att det finns inga upp och ner. Och sånt där är väldigt annorlunda. Liksom. Ja. Klart intressant faktiskt.
Man brukar övergripande tala om natural user interfaces. Och då är det ju mer egentligen än bara touch. Utan då börjar man komma in på röstigenkänning till exempel. Och att kunna läsa av kroppen, som Project Natal, känner ni säkert till Xbox-projektet där. Sånt tycker jag är extremt spännande. Nu ligger ju det lite en bit fram i tiden då.
Inte så långt komma,
men men där gäller det ju också att tänka till kring de här. Okej, det finns naturliga rörelser, men en naturlig rörelse i ett visst sammanhang betyder någonting, men inte i ett annat sammanhang. Och hur ska det fungera då liksom?
Det kan säkert finnas kulturella också aspekter att ta in i sådana saker.
Absolut. Jag menar, om vi nu skulle ta det här med att man skulle läsa av kroppen. Är det inte så att i Indien så nickar man jakande när man menar nej? Eller om det är vrider på huvudet när det är ja. Alltså, så det kan bli fel.
Jag kan också tänka mig sådana enkla saker som att det finns ju faktiskt vissa krav som Natal har. Jag kan tänka mig, du kan ju inte ha vilka kläder som helst på dig. Du kan inte ha långa, heltäckande klänningar exempelvis och tro att den här ska kunna läsa av din kropp på det sättet. Det kräver ganska tajta kläder, kan jag tänka mig. Det finns ju en del kulturella saker även där som kan bli lite ett hinder i vissa avseenden. Så.
Ja, precis.
Ja, nej, men vi ska inte bli mycket mer långrandiga. Det ser ut, jag tror att vi kommer ha en del att göra framöver tillsammans. Och det är ett jättespännande område som jag tror att jag hoppas att både Microsoft blir bättre på och att utvecklare och arkitekter som vi pratar med tar till sig mer och mer. Tekniker finns där, mönster finns där. Det handlar mest bara om tid. Och nu är det sommar, så nu finns det ju obegränsad tid. Vad ska du göra sommar?
Jag ska åka till Turkiet. Vara ner i Blekingska skärgården. Och sen så vara med mina barn. Och ta det lugnt och ha det skönt. Förhoppningsvis i solen.
Perfekt, låter bra. Ha en jättetrevlig sommar.
Ja, tack för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på MSDN och Technets sommarpratare. Vi hörs igen nästa vecka på en strand nära dig. Hej!